Allesammans resa på oss så ska vi lyssna till Guds ord tillsammans. Från Kolosserbrevet, det första kapitlet och den 13:e versen står det: Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För att i honom skapades allt, i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronfurstar, herradömen, härskare, makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Låt oss be. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Underbart att vara tillbaka igen i Sion. Det är väl något som andra säger, det har varit lite mycket racklas den här sista tiden. Jag har en predikoserie på 4 delar och det tar mig nästan 3 månader att fullfölja den. Så det säger lite grann om det. Ni såg säkert förra söndagen, ni som var här, en hälsning från Sankt Petersburg. Och jag vill så här in person också säga, framför en varm hälsning från Andreas och Anneli och deras familj där. De gör ett fantastiskt arbete och vi får helt säkert orsak att återkomma till det lite senare också här i församlingen. Också en hälsning från vår, vad ska vi kalla den, lillebror. Finns församlingen här i Vasa. Firar nämligen 80 års jubileum. Hade 80 års jubileumsgudstjänst nu här klockan 14. Mika Yrjölä var där och han sa att hade de... Deras dotter ska klockan 3:00 i morgon bitti iväg på en lägerskola till Italien. Så hade de inte haft det så hade de kommit och sagt hej åt er här allihop. Men de sa säg hej nu från mig. Och så hälsar han också att han ser fram emot att komma i juli. 17 juli så kommer Mika Yrjölä att predika här i Sion. Så ta emot de hälsningarna. Nu ska du få hålla i dig för nu ska vi gå in och predika Guds ord, vilket alltid är en stor förmån, en stor utmaning och vilket jag aldrig får nog av. Så håll i dig, spänn fast säkerhetsbältet så kör vi. Vad jag ska försöka göra nämligen är på nytt igen en sån här självmordsuppdrag, kan jag säga, en sån här Mission Impossible. Jag ska nämligen försöka sammanfatta och ge dig en helhetsbild av det evangelium vi predikar och tror på och lever i. Och en helhetsbild också av det som vi har predikat under ett års tid. Så ställ in alla andra saker du har för ikväll så ska vi köra här nu några timmar. Nej, det blir koncist och konkret. Jag tror det är viktigt nämligen. Jag tror det är viktigt för oss att vi inte blir sån här nischpersoner. Att vi har ett litet favoritställe där och vi har ett litet favoritställe där och vi syr ihop våra lilla sån här favoritteologi. Utan vi behöver ha en helhetsbild över hur Gud tänker och en helhetsbild över vad han håller på med. Det är nämligen så att det här är Bibeln. Du får tycka vad du vill om färgen, jag tycker att den är fin. Den här Bibeln är inte en systematisk teologibok. Det här är inte en bok som berättar så här att du ska göra så här och så här och så här och så här. Utan det här är en berättelse. Det här är en historia. Det här är Guds berättelse och hans historia om hur han fick för sig en vacker dag. Att han inte ville vara ensam utan han ville skapa oss. Och universum. Det här är universums historia. Så därför är det viktigt för oss att vi har en helhetsbild av hela den här saken. För annars kommer inte våran tro att fungera. Och vi kommer att måla in oss i återvändsgränder och bli lite bittra och besvikna, för vi tycker det höll inte. Anders, jag hörde med dig, alltid när jag bor så predikar du dina bästa predikningar. Anders predikar om lidande. Och det är ju en del som om vi inte har en helhetsbild över Guds värld, så förstår du inte lidanden. Du förstår när saker händer mot dig, negativa saker. Du fattar, vad är det här för någonting? Och du kan tappa din tro på Gud. Okej? Men om du har en helhetsbild så kommer din tro att stå stadigt. Och det är det jag lite grann ska försöka ge. Det blir ingen genomgång av hela Bibeln eller någonting sånt. Glöm det, det blir inte. Vi talar senast jag predikar. Så talar vi om Jesu ord till kvinnan vid brunnen. Där de diskuterar och när Jesus säger så här. Om du bara visste. Kommer du ihåg det? Det var det kvinnan, Jesus säger till kvinnan, om du bara visste. Du som står här nu i vägdammet vid den här brunnen med din kruka och så vidare. Om du bara visste vad jag har att erbjuda dig. Visste vad då? Jo, visste vilket, om du förstod vilket liv jag kan ge dig. Så skulle du strunta i din kruka, du skulle strunta i dina utmaningar för tillfället och du skulle be mig om att få det livet. I Kolosserbrevet, vi fortsätter där, vi läser Kolosserbrevet 1 och 13 till 23. Nu läser vi Kolosserbrevet 1 och 27, så säger Paulus vidare här då. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Och så fortsätter de säga, honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Skulle inte du vilja det i ditt liv? Skulle inte du vilja vara fullkomlig i Kristus? Va? Paulus säger det, känner du det, killar? Paulus säger det, att det här är mitt mål, är att föra fram er, föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Hur är det ens möjligt? Jag menar, på tala om att han har ett högt, han ställer höga krav på sin mission. Men hemligheten, säger han, det är Kristus i oss. Okej? Hemligheten till allt det här är Kristus i oss. Och det är det Jesus menar när han säger, om du bara visste. Om du bara förstod vad jag har att erbjuda. Det är det här Jesus menar när han talar med Nikodemus. Minns du det som vi läste om Johannes, det tredje kapitlet och den tredje versen? Där det står så här. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, Nikodemus. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Så här talar alltså Jesus om att det är någonting som behöver hända. Det är inte bara ett självförbättringsprogram där du ska arbeta på dig själv. Och sen någon dag så blir du tillräckligt bra och då kommer nog Gud att acceptera dig. Utan han säger någonting måste hända. Det med andra ord, vad Jesus säger är att hans liv kommer in på insidan av oss. Okej? I Johannes 11, det blir många bibelord här, men du har dem på skärmen där varenda en. Johannes 11 och 25 så står det så här. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och sen säger han vidare i Johannes, det 14 kapitlet och den 6 versen. Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Okej? Han presenterar Jesus vägen tillbaka till Gud, som Bibeln berättar är människans resa. Människans resa är en resa från att ha varit borta från Gud, historiskt sett också i din individuella resa, från att ha varit borta från Gud till att hitta hem. Marina talade om här för någon dag sedan om Salemförsamlingens logo. Visst var det de som hörde det? Det står välkommen hem. Och det är jättebra logo, för det är precis det handlar om. Det är det evangelium handlar om. Att människan som var borta från Gud, människan kommer hem tillbaks. Hem där du och jag hör hemma. Det är det som är utmaningen. Det är det som den här boken berättar om, hur det ska komma till, hur det ska gå till. Därför att den här boken säger att Gud är helig. Men det säger också att du är inte. Eller hur? Du är inte så helig, eller hur? Jag ser du nickar här. Du har lite självinsikt och självförståelse. Du är inte så jättehelig. Det är ingen gloria över ditt huvud. Och kommer den dit så hamnar den ganska snabbt på snö. Okej? Okay? Så Gud är helig. Men vi är inte... Människan, på tal om människovärde. Människan tappar sin helighet när hon väljer att gå bort från Gud. Okej? Okay? Och då blir frågan, hur ska vi få tillbaka vår helighet? Därför att för att umgås med Gud krävs helighet. Eller hur? Gud umgås inte med någonting som är inte heligt. Så vi har en ekvation här som inte går ihop. Det är därför Paulus talar om den hemlighet som Gud hade. Jag menar, det var inte så att Gud blev överraskad över syndafallet. Oj, oj, vad ställer ni till med? Jag skapar allting så bra här nu strunar ni till allting. Gud blir aldrig överraskad. Hallå? Han blir inte överraskad. Inte ens vad du än hittar på. Så det är inte problemet. Men Paulus talar om att Gud hade en hemlighet. Om du vill använda ett sånt ord. Han hade ett S i rockärmen. Va? Han hade ett S i rockärmen. Och när Jesus kommer så spelar Gud ut det S-et och vinner matchen. Det tycker jag är en ganska bra bild. Du tyckte kanske att den var lite mer hednisk. Men det är en jättebra bild. För du förstår det. För det här, och Jesus säger till den här kvinnan då, om du bara visste vad det är jag har att ge dig. Vad är det då som Jesus har att ge dig? Det blir väl en legitim fråga, eller hur? Vad är det som Jesus kan ge dig? Jo, det stora ord som aposteln använder. Petrus skriver i andra Petrus brev, det första kapitlet och den tredje versen, så skriver han så här. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. Och lyssna nu då. För att ni genom dem skulle få del av gudomlig natur. Sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. De här löftena som han talar om, han gett åt oss för att vi, alltså du och jag, ska få bli delaktiga av gudomlig natur. Okej? Okay? Din natur är kanske inte så gudomlig, eller hur? Men evangeliet säger att genom de här löftena som han talar om är ju löftet i Jesus Kristus. Det Jesus kommer att göra. Och genom det löftet så ska vi bli delaktiga. När vi tar emot det så blir du delaktig av någonting som inte du hade tidigare. Okej? Okay? Det är någonting som kommer utanför dig och du blir delaktig av det. Och det kommer att ha oerhörda konsekvenser i ditt liv. Det är gudomlig natur. Och hans, för det är hans liv vi talar om. Jesus säger att jag ska komma och bo i dig. Va? Och hans liv, om vi tänker på hans liv lite grann då. Hans liv är ju fullkomligt. Eller hur? Ingen av oss tror jag har gett det svårt att tro att Jesus är fullkomlig. Eller hur? Att han var utan synd. Han är fullkomlig. Han har Guds natur 100% därför att han också är Gud. Okej? Okay? Så när han kommer så blir vi del av någonting fullkomligt. Därför att hans liv går verkligen in under det baneret som vi har talat tidigare om. Att det är fullbordat. Vet du att hans liv i dig. Jag behöver dig här nu. Jag behöver dig här att du hänger med. För om du faller på kärran, den här kärran går så hårt så du har ingen chans att komma tillbaka på det om du faller av kärran. Men om du är med på kärran det här mötet så kommer det att ge dig jättemycket. För att när vi talar om hans liv i dig, är du med så långt? Det är fullkomligt. Med andra ord, det behöver inte helgas. Eller hur? Helgelse betyder att bli hel. Okej? Men hans liv är helt redan. Så det har med andra ord arrived, vad heter det? Anlänt. Det har anlänt vid slutdestinationen. Okej? Så nu har du någonting i dig genom frälsningen som är färdigt helgat. Tack och lov att det finns någonting, kan vi säga. Va? Ja, tänk att det finns något. Ja, det finns någonting. Det finns någonting som är klart. Hans liv jagar inte efter att uppnå någonting. Ni vet, som hela vår värld är uppbyggd av. Att jaga efter det ena och det andra. Och vi får aldrig nog. När vi har kommit till en bergstopp så ser vi en högre bergstopp lite längre bort. Och så jagar vi iväg igen. Men han, när du möter honom så är inte han som jag. Lite han nästan handfört. Va? Han sitter ner när han undervisar. Han är... Om du vill veta, den som verkligen personifierar, det är han. Han är lugn, han är färdig, han är klar. Han har inget problem, inte ens med antikrist eller någonting annat. Eller den yttersta tiden, hur det ska gå. Han är klar. Därför står det så här, därför finns det en del bibelställen som är lite svåra att förstå om du inte har helhetsbilden. Okej? Och som kan föra dig in i otrolig fördömelse om du inte har helhetsbilden. För att det är den här, förståelsen av det här, av hans fullkomliga gudomliga natur som har blivit en del av dig. Det är i den förståelsen vi måste förstå 1 Johannes 3:9 till exempel. Där det står så här: den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd. För Guds sed förblir i honom. Och står det, han kan inte synda. Eftersom man är född av Gud. Va? Vilket tufft ord. Gå till grekisk grundtexten. Så står det precis där. Ja, vad menar de då, tror du? Ja, precis det som det står. Eller hur? Bibeln är inte så komplicerad. Ibland säger, vad menar den? Ja, det menar det den säger. Det är jättebra. Bibeltolkningsprincip. Och han säger, han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Och här inträder en paradox. Och det är den paradoxen jag vill på något sätt tala med dig om. För det är den paradoxen du måste förstå. Paradox, vad ska vi hitta för bättre svenskt ord för det? Ingen vet vad paradox betyder. Nej, alltså, här är spänningsfältet. Å ena sidan och andra sidan. Okej? Och det behöver vi förstå. För att det här perfekta livet, det låter ju bra. Eller hur? Att inte kunna synda. Vem vill det? Vem skulle vilja det? Jag skulle gärna vilja det. Jag skulle gärna vilja vara inkapabel att göra någonting som Marina blir ledsen av. Hur? Och Marina skulle må bra av det. Jag skulle vara inkapabel att leda församlingen fel till exempel. Jag skulle vara inkapabel att göra fel. Jag skulle gärna vilja ha det här som han skriver. Han kan inte synda. Jag. Va? För det här låter ju så bra, men hur stämmer det då överens med det som pågår i mitt liv? Eller hur? Så antingen då kan man bli, nu tror jag ännu hårdare. Antingen kan man då bli en, du kan ägna dig åt verklighetsflykt. Du bara bekänner de här orden, du bara säger ut de här sakerna, men de betyder egentligen inte någonting för dig. Jättebra beskrivning på dig många gånger. Speciellt om du har varit frälst länge. Så sätter vi oss till med en massa ord som vi sist och slut inte riktigt vet vad de betyder. Det är ju Guds ord, så vi vet att de är sanna. Men vi förstår inte, hur relaterar de till mig? För om det är så här då, han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Betyder det då, om jag tittar på mitt liv, betyder det då att inte jag är en kristen? Eller betyder det då att jag bara är kristen ibland? För faktum är ju att du syndar, eller hur? Va? Du syndar. Jag kan säga det åt varenda en av er. Jag kan säga det åt mig själv också. Du syndar. Du lever inte ett perfekt liv. Newsflash. Va? Du gör inte. Så vad betyder det? Betyder det att ibland är jag frälst och ibland är jag inte frälst? Därför står jag kan ju inte synda.
det här gillar jag. Jag kallar det faktiskt den stora paradoxen. Så nu har du fått ett nytt ord här. Den stora paradoxen. Och den tar sig Paulus an när han skriver i andra Korinterbrevet. Det fjärde kapitlet och den sjunde versen. Han säger så här: men denna skatt har vi ledkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Här talar han om, här finns två, vad är skatt i grammatiken? Denna skatt. Va? Är det substantiv? En sak. Vi blir lite mer än vi klarar av. Han talar om två saker. Han talar om skatt och så talar han om ledkärl. Och de här sakerna verkar att finnas tillsammans. Därför att denna skatt har vi ledkärl. Eller hur? Och med skatten så talar han om någonting som kommer från Gud. Eller hur? Det är Guds skatt. Och den har jag fått. Men jag har den i ledkärl. Eller hur? Så att ingen av misstag ska tro att det där kommer från mig. Utan alla vet, pinsamt nog, att det här som är så bra som finns här, det kommer från Gud. Okej? Okay? Vi har den i ledkärl. Skatten är Guds, ledkärlet är jag. Och vi måste förstå det här för att förstå vår situation. Därför att i mig, lyssnar du? I mig finns två verkligheter. I mig, som nu talar jag när jag talar om mig, så talar jag om en troende människa. En människa som har bjudit in Jesus Kristus som frälsare och herre i hennes liv. Okay? I mig finns två verkligheter. Den verklighet vi just har läst om, det nya livet. Eller hur? Samtidigt så finns den gamla naturen. Okej? Okay? Det nya livet och den gamla naturen. Det nya livet, det är det vi har talat om hittills idag, det vi har läst med bibeltexterna. Det kommer från Gud genom tron på Jesus Kristus. Och det inte bara kommer från Gud, utan det upprätthålls av honom. Okej? Okay? Du behöver inte helga det, det är färdigt helgat. Du behöver inte arbeta på det, det är klart, det är färdigt arbetat. Det kommer från Gud, det är hans. Okej? Okay? Där beskriver Paulus vidare i andra Korinterbrevet, nu då i det femte kapitlet. Andra Korinterbrevet 5 och 17 står det: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Är du med? Det här är ju saliga Bibeln, sen som du står upp och dansar på din stol är det helt okej. Okay. Jag blir inte offended på något sätt. Här satt just två unga män och satt på trappan, så du vet, här finns det full frihet. Så det här är underbara bibelställen. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit, okej? Okay? Den gamla naturen, då talar om det här gamla som är förbi. Samtidigt som Bibeln talar om skatten, samtidigt som Bibeln talar om det här ledkärlet, ska vi se här, så inte jag glömmer bort någonting. Jag hade en fix och grej jag skulle säga, men vart har den försvunnit? Jo, där är den. Ursäkta, jag måste spola tillbaka. Därför att det som vi läst, att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Ibland säger vi att det inte är någon skillnad på den som inte tror och den som tror. Det är väl i princip så långt från sanningen man överhuvudtaget kan komma. Hallå? Att säga att det inte är någon skillnad på den som inte tror och den som tror är fullständigt att missa hela alltihop, fullständigt missa hela evangeliet, missa allting som det nya testamentet talar om. Därför att det är i princip lika stor skillnad som skillnaden mellan liv och död. Eller hur? Därför att när du blir frälst så får du del av gudomlig natur. När du blir frälst så går du från död till liv. Hallå? Det är extrem skillnad. Ja, men vi brukar säga att det inte är någon skillnad. Jaha. Paradox. Ja. Ni brukar säga att det är ingen skillnad. Det är extrem skillnad. Därför att den som förr var fiende till Gud, han är nu Guds vän. Den som förr var borta, han är nu hemma. Den som förr var en syndare, han är nu frälst. Han är en del av gudomlig natur. Du kan bara stiga upp och säga: juhu! men då är du inte från Finland, så det gör du inte, så är det djupt i ditt hjärta. Men det är ändå sant. Det är ändå sant. Du är del av gudomlig natur. Du har gått från döden till livet. Okej? Okay? Så det är extremt stor skillnad. Men då har vi paradoxen. Hur är det? För det är det som Paulus säger om judarna. Han säger, har judarna någon fördel? Jag har en jättestor fördel, har han, säger han. Fyra verser längre bort. Har judarna någon fördel? Nej, ingen alls. Vad är det som gäller? Hallå. Vad händer? Va? Är det någon skillnad mellan oss? Ja, det är som död till liv. Är det någon skillnad mellan oss? Nej, absolut inte. Ja, men hur ska du ha det nu då? Va? Är det här eller är det här? Ja. Det är det. Och när då? Då eller nu? När samtidigt? Va? Tala om att paradoxen är stor. Och den finns mitt i din verklighet. Du har gått från döden till livet. Du har blivit delaktig av gudomlig natur. Jesu eget liv finns på insidan av dig. Tillsammans med den gamla naturen. Va? Nu kommer jag sparka ur den där kraken. Va? Någon av er har väl hört det. Det var en gång, det var Egon Sandström som berättade det. En del av er känner inte alls vem Egon Sandström, men en del av er vet exakt vem Egon Sandström var. Han berättade om en gammal pastor som hade en ung evangelist som arbetade med honom. De hade fasta och bön i en vecka. Och så sa den här unga evangelisten, och kom han då glad i hågen till pastorn, så att nu är mitt gamla jag helt dött. Så fasta, ja, se efter, han flyter den galten. men så är det ju då, va? Det finns två verkligheter i vårt liv. Det nya livet och den gamla naturen. Det nya livet, som jag sa, det är det vi har talat om. Nu är vi tillbaka on track, man road. Det kommer från Gud. Det kommer genom tron på Jesus Kristus. Det upprätthålls av honom. Så att Paulus kan säga att om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit. Härligt att predika, hörni. Vilken grej. Ja. Då måste vi lite grann se på den gamla naturen då. Okej? Okay? Tas ju bra i vårt österbottniska melankolik. Den gamla naturen. Samtidigt som Bibeln talar om det nya livet, så är Bibeln väldigt klar om att så länge vi vandrar här på jorden finns det en annan verklighet i oss och inom oss som Bibeln titulerar den gamla naturen. Det är den gamla naturen som Paulus talar om, och det är den paradoxen som Paulus talar om då i Romarbrevet 7. Okay? Därför att den gamla naturen, trots det nya livet i Kristus, vill göra sig påmind. Eller hur? Hur många av er kan medge att ditt gamla liv vill göra sig påmind ibland? Din gamla natur. Bra. Den vill göra sig påmind, och det säger Bibeln helt klart. Den gamla naturen vill göra sig påmind. Den vill föra oss in, och lyssna nu här då. Den vill föra oss in på syndens väg. För att syndens väg, det är den gamla naturens naturliga element. Därför Paulus säger att min gamla natur underordnar sig inte Gud, och kan det inte heller. Okej? Okay? Så den gamla naturen, den leder mig alltid på syndens väg. Den gör oss misslyckade. Den gör oss modfällda och får oss att tvivla på våran frälsning. Det är den gamla naturen. Det är den som får Paulus att uttrycka, jag arma människa. Och jag menar, vem av oss har inte suckat över det? Suckar de orden över sitt liv ibland? Jag arma människa. Jag vet inte vilken vokabulär du har, och säger, nej men hoho. Det är ungefär samma, det är en omskrivning av jag arma människa. Men hoho, har jag inte kommit längre än så här? Den gamla naturen gör sig påminn. Paradoxen är att de här två verkligheterna existerar samtidigt. Okej? Okay? Det vill säga Paulus i Romarbrevet 7:21. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns i mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag. jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Ser du bilden? Ser du paradoxen? Då blir ju frågan den. Vi har hållit på ett år med Romarbrevet, så det är lugnt. Då blir ju frågan den viktiga frågan här. Är vi då slavar under det här maktspelet mellan den nya och gamla naturen? Va? Är det som en sån här pingpongmatch? Den bang 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 efter en stund. Va? Är det så vi är, att vi är utelämnade till något godtyckligt spel mellan djävulens tillträde till den gamla naturen, vilket han har tillträde till, det är därför det sker en hel del, och det nya livet i Kristus? Är vi slavar under den? Då vill jag med Romarbrevets vokabulär säga nej, visst inte. Och här kommer det intressanta. Romarbrevet 8 och 13 säger så här: om ni lever efter köttet. Köttet är omskrivningen av den gamla naturen, okej? Okay? Om ni lever efter köttet så kommer ni att dö. Okej, okay, för det är slutdestinationen på den vägen, okej? Okay? om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så kommer ni att leva. Och det här kryptiska bibelstället behöver vi tränga oss in lite i nu. Vad i hela friden betyder det här? Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, hur gör man det? Alltså det här är inte stället att säga halleluja på. Eller någonting annat. Eller whoop, whoop, eller vad du, vilka vokabulär du använder nu för tiden. Va? Det är absolut fel ställe. Va? Det funkar inte. För det är så vi gör. Säga, åh, men vad härligt. Men vad betyder det? Har ingen aning. Och när du inte har någon aning vad det betyder så kommer det inte att fungera i ditt liv. Hallå? Har du noterat det? Mm. Vad betyder det då? Hur gör vi det här? Paulus bredade ut sig i Galaterbrevet. Det lät lite fel. Paulus bredade ut det här i Galaterbrevet, det femte kapitlet och den 16:e versen. Vad ska vi nu säga? Vad jag vill säga är detta. Lyssna då. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet. Alltså när vi talar om anden talar vi om det nya livet, när vi talar om köttet så talar vi om den gamla naturen. Okay. Anden söker det som mot köttet och köttet det som är mot anden. De två strider med varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Inte bra. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Och så kommer det här då. Köttets gärningar, alltså den gamla naturens gärningar, de är uppenbara. Det är sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okkultism. Så länge kändes det ganska tryggt. Sen kommer det closer to home. Fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Och jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Va? Ups. Men vad det säger varken whoop whoop eller halleluja. Va? Men det var ju inte. Han säger det helt tydligt. De kommer inte att ärva Guds rike. Varför säger han så? Jo, för han säger att slutet på köttets väg, slutet på den gamla naturens väg är döden. Nej, där var livet. Där är det döden. Alltid var det. Är döden. Alltså åtskillnad från Gud. Därför att det här är köttets gärning, de orena. Och Gud, han har vi ju redan sagt. Oj, vad långt det var till Gud den här gången. Vi har ju redan sagt det. Att han är helig. Hallå? Så om du är där så är du inte här. Det är faktiskt så. Det är otroligt djupa uppenbarelser som kommer ibland. Men du får dem därför att du gav så bra i kollekten. Så kommer det. Okej, okay, nu ska vi hålla tyglarna här. Så nyckelordet då, nummer ett. Nyckelordet nummer ett är genom anden. Okej? Okay? Eller vandra i anden. Okej? Okay? Men vi kan inte säga det och inte sen fundera vad det betyder. Men det verkar att vara nyckeln. Om du lever i köttet så kommer alla de här köttets gärningar som konsekvens av det. Men om du lever i anden så kommer frukterna från den nya, konsekvensen av det nya livet. Okej? Okay? Och det var ju de vi ville ha, antar jag. Okej? Okay? Nyckelord nummer ett, genom anden. Det är alltså, här kommer de goda nyheterna. Det är alltså ett Guds verk i oss. Hallå? Det är alltså ett Guds verk i oss. Det är inte fila på dig själv. Det är inte försök bli en bättre människa. Om du gräver någonstans där i kolhögen ska du se att det brinner fortfarande. Det brinner inte, det är dött. Det är vått, det är surt. Det är ingenting brinner där. Det är bara så. Det är mardrömsläge för en scout. Det är helt klart. Det brinner inte. Utan det är ett verk av Gud i oss. Det är någonting som han gör i oss. Det är det att vandra i honom. Men frågan kvarstår. Marina pinar mig med det här. Du måste ge verktyg i händerna. Du måste göra så folk kan ta det. För frågan kvarstår fortfarande. Om det är Guds verk i oss, så måste vi fråga hur. För när vi talar om att vandra i anden, då glider våra tankar iväg till något überkarismatiskt. Att det ska rullas på golvet. Har du rullat på golvet och mött Gud där, så härligt. Tänk att Gud finns också i golvrullningen. Det är bara så underbart. Det är helt fine med mig. Men vi svävar så lätt in i något sånt här. På något sätt, jag har inte annat ord än överkarismatiskt. Därför att vi har ofta en så skruvad bild av vad andlighet är för någonting, därför att vi är så religiöst förstörda. Nu talar jag till oss som troende. Religion är nämligen en mästare på att producera köttets gärningar. Det finns nästan ingenting som är så bra på att producera köttets gärningar som just religion. Lyssna här, om du tänker dig den religiösa kartan. Vad innehåller den? Fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittring och irrläror. Det låter som en religion i ett nötskal, eller hur? Men det är ju så. Ni tycker det. Så att vi måste fråga hur blir det här konkret? Nyckelord nummer två. Okay, nyckelordet nummer ett. Vandra i anden så gör du inte vad köttet har begär till. Okej? Okay? Och köttets gärningar vill vi inte ha. Nyckel nummer två. Romarbrevet, det 12:e kapitlet och den första versen. Därför uppmanar jag nu bröder och systrar, vid Guds barmhärtighet, att bära fram era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter denna världen, utan kommer ordet här. Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Jag hade en sak som jag tänkte skriva upp på skärmen, för jag tyckte det var så coolt. Jag kan med andra ord tillåta eller låta bli. Det var nästan samma bokstäver i det där alltihop. Jag kan med andra ord, jag har makt. Inte att förändra mig själv. Jag har makt. Inte att gå vägen från död till liv själv. Men jag har makt att låta Gud förvandla mig. Jag har makt att när jag har blivit, nu talar jag om dig som har blivit Guds barn. Du som inte har blivit Guds barn än, evangelium måste möta dig till förvandling. Men du som är troende, du har makt att låta Gud förvandla dig. All right? Den makten besitter du. Jag kan tillåta eller låta bli. Det här är orsaken till att vi talar om lärjungaskap. Hallå? Du kanske har blivit utnött av vårt lärjungaskap. Du har inte hört någonting ännu. Vänta tills Anders kommer igång här. Va? Det är därför vi talar om lärjungaskap. Därför att vi klarar inte oss själva. Men vi behöver ge tillåtelse åt någon annan att hjälpa oss. Okej? Okay? Och det för oss till nyckelordet nummer tre. Och det nyckelordet är att vi är beroende av Gud och varandra. Okej? Okay? Varför församling? Det är debatter på Facebook och alla möjliga. Varför måste jag församling? Varför måste jag gå till kyrka? Jo, därför att du är beroende. Du klarar inte dig själv. Jag har inte sett någon i princip som har lämnat församlingsgemenskapen, den fullständigt ofullkomliga församlingsgemenskapen, va? Med sina fel och brister, med sina mer och mindre korkade medlemmar, va? Ja, men vi är ju förstörda på sätt eller annat. Ja, men vi har våra egna. Se inte så indignerad ut nu. Du är en bland de korkade. Va? Du och dina jonor. Det är bara så. Okay? Det är mycket lättare när man har erkänt det sen. Men jag har inte sett någon som har lämnat denna ofullkomliga gemenskap som kan leva ett framgångsrikt lärjungaskapsliv. Det finns inte på kartan. Därför att vi är beroende. Eller hur? Och då spelar inte någon roll om du har varit frälst en månad eller om du har varit frälst 85 år. Du behöver oss. Hallå? Sen behöver församlingen bli mycket bättre. Sen behöver vi bli mindre fördömande. Sen behöver vi omsluta varandra och så vidare. Vi kommer till det lite senare. Men sanningen är att vi är beroende. Så, om du har haft problem med att vi har talat för mycket över Romarbrevets text, så är det du som har problem. Fick jag det sagt? Jag skrev ner det här så jag måste få det sagt. Till dig som grymtar och du som har viskat till din granne att detta behöver vi inte, för det är ju bara de första grunderna och vi behöver djupare undervisning. Till dig vill jag säga, jag tycker synd om dig för du har missat det hela. Till dig kan jag läsa uppenbarelse, och ibland till mig också. Kan jag läsa uppenbarelseboken 3:17. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och jag behöver inget. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig, köp guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dig dina ögon med så att du kan se. Det här gäller oss alla när vi tror att vi har det. Det här gäller oss alla när vi tror att nu, Gud har nog det bra som har mig. Va? Du har det bra som har Gud. Och du behöver en gemenskap som kan hjälpa dig att hållas nära honom. Därför att vi är beroende av honom. Lerkärlet där skatten finns har sprickor i sig. Gud har inget problem med sprickorna. Det är bara att skatten syns ännu bättre. Gud har inget problem med sprickor. Men det faktum kvarstår att du har sprickor i dig. Du har saker och ting i dig, saker och ting som du har varit med om, kanske saker och ting som du har fötts med, kanske saker och ting som människor har gjort mot dig, kanske saker och ting som du har gjort mot dig själv, vad det än var om, kanske omständigheter som du inte har kontroll över, har gjort att du har sprickor i dig. Så om du tycker att jag har sprickor, välkommen till klubben. Va? Här är det sprickisarna på alla fronter. Ja, men det är så. Det är bara så. Men faktum kvar, så jag kan inte säga så. Ja, men vi har alla sprickor, det är inte så noga. De sprickorna tar livet av dig. Det är sant. De sprickorna, om de får utvecklas, de förstör ditt liv och du hamnar i död. Därför är du beroende av gemenskapen. Därför är du beroende av Gud. Det här är orsaken till varför vi behöver gudstjänsten. Det här är orsaken till varför vi behöver Life-gruppen. Vi behöver bära fram, säger Paulus i Romarbrevet 12. Vi behöver bära fram oss själva. Okej? Okay? Det är därför den så extremt framgångsrika och av sin omgivning och av Bibeln given extremt bra betyg, nämligen den första församlingen. Det var därför de... I Apostlagärningarna 2:42 så står det att de höll troget fast. De sökte inte efter det nya. Vad är nytt nu som vi kan ta tag i här? De höll troget fast. Va? I den här flyktiga världen är det ett enormt viktigt budskap. De höll troget fast. Oj, hemska saker vi har predikat länge. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, alltså vid evangelium. Och gemenskapen, brödsbrytelserna och bönerna. Därför behöver du hänge dig åt Bibeln, Guds ord, bönen, lovsången och tillbedjan hemma, i lifegruppen och på gudstjänsterna, så att Gud kan förvandla ditt innersta, så att skatten syns mera och lerkärlet mindre, så att det nya livet som du har tagit emot som en gåva får ta herravälde över den gamla naturen. Därför att det är det som är lärjungaskapets mål. Du kommer inte bli fri från den gamla naturen, men den nya naturen kan ta herravälde över den gamla naturen. Eller hur? Och det är det som är helgelsens syfte. Det är det som är helgelsens mål. Som Johannes döparen säger när Jesus kommer: det som sig bör, att jag minskar och han växer till. I en kristen liv, i en kristen människas liv, så är det viktigt att det nya livet får växa till och det gamla naturen får krympa. All right? Och för att det nya livet ska växa till, så behöver du ge dig mat. För att det gamla livet ska krympa, så behöver du svälta ut den rackaren. Så är det ju. Därför den du ger mat, det är den som kommer att växa. Och maten finns i gemenskapen med Gud, i evangelium, i gemenskapen, i brödsbrytelsen, i bönen. Allt det här har Gud gett åt dig. Men det där fundamentala saker, gör det då, människa. Va? Står du här och sitter här och svamlar om att vi ska ha något nytt? Är du dum? Men det får man ju inte säga. Va? Gör det! Va? Ja, men det här låter logiskt. Är inte det så logiskt att andas? Eller hur? Jag tänker inte andas nu, för det är logiskt. Va? Och efter du blir blå, det var en vi som rinnar. En bild på, ibland kan man hitta bra på Facebook. En bild av en astronaut som var ute i rymden, så visade han en lapp som han hade skrivit: I can see no God here. Så underåt så var det en pastor som sa så här: när syret i tanken tar slut, då kommer du att se honom väldigt tydligt. Ja, så är det. Det här handlar så långt från lag det kan komma. Gud har, som Anders talar om tionde, jag älskar den bilden, som du talar om tionde, att det är Guds gåvor till dig. Ordet, bönen, gemenskapen, brödsbrytelserna, lovprisningen med Emil eller någon annan. Va? Där hemma, då blir det kanske mer falskt, men det gör ingenting. Det är Guds gåvor till dig. Och vi har fått dem att bli lagiskhet. Vi är dumma. Nu har vi slagit fast det. Okej, en gång för alla. Okej, så det här är vägen. Församlingsgemenskapen, lifegruppsgemenskapen, ordet, bönen, lovsången, nattvarden och så vidare. Det är vägen. Då kommer frågan, nu är jag faktiskt klar. Det är bara så här, jag måste visa. Det är bara så här mycket kvar nu på det här. Marie-Louise, kom upp nu, så slutar jag snabbare. Så det här är vägen. Det blir inte mer avancerat än så här. Det blir inte. Gör som de första lärjungarna, den första församlingen. Håll troget fast. Va? Därför den gamla naturen, är så stark. Eller hur? Visst är den det? Den är stark. Man är så dåligt förberedd att sparka den på smalbenet. Därför den är stark och den tar utrymme. Och den förstör ditt liv, den förstör relationen. Då säger du då: men hur vet vi då att vi har vuxit till? Hur vet vi då i mitt personliga liv eller i församlingens liv? Hur vet vi att vi har vuxit till, att den nya naturen har fått utrymme? Det kanske finns olika sätt att mäta tillväxt, men jag har det absolut allra säkraste. Att veta om Guds rike har framgång i mitt liv och i församlingens liv. Och det är det som Paulus säger i Galaterbrevet 5:22. Här vet du. När det här finns, då vet du. Andens frukter däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Av frukten känner man trädet. Av frukten känner man trädet. Om inte de här frukterna finns så kan du hoppa och studsa. Och du kan ha rätt teologi så att det rinner ut genom öronen på dig. Det är ändå inte ett verk av den heliga ande. Det spelar ingen roll hur bra du är att argumentera, hur bra du är att sätta dig i en position och döma. Det spelar absolut ingen roll. Därför att det sättet, där den helige ande är och där hans verk växer till, så finns det kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Behöver du någon av dem? Va? Ska du få växa till lite? Jag instämmer. Det är till den här upptäcktsresan som jag vill bjuda in dig på. Om det är första gången du har hört det här, eller om du har vandrat i församlingsliv hela tiden och du har en muslimsk bakgrund, eller kallar dig för ateist, eller bara är allmänt ointresserad. Jesus säger: om du bara visste. Jag tror att han säger det. Han låter emotionellt där, men han säger det med en tår i ögat. Om, när han ser på dig, när han ser på ditt lidande, och ibland, ursäkta mig att jag säger så, ditt onödiga lidande. Vi tror inte att om du blir sjuk så har du syndat, allt det där, bara glöm allt det där. Men våra kött leder oss in i så, och ofta så onödiga lidande. Det får så onödiga konsekvenser. Så han säger: om du bara visste vad den här hemligheten, vad den här skatten, vad det här nya livet som jag har gett åt dig, om du bara visste hur det kan förvandla ditt liv. Bara du ger det lite utrymme. Det är till den resan som vi här i församlingen kallar resan i lärjungaskap. För det är det det handlar om, att följa Jesus. Att börja följa honom, för han kan verkligen frälsa dig. Ska vi resa på oss?